Så det här blir egentligen det andra samtalet vi har om dödshjälp. Det första samtalet spelade vi in den 19 januari och hela det samtalet ligger ute. Men det här är ett så otroligt viktigt samtal att inte bara slarva bort i korta, ytliga 10 minuters citat. Så nu har vi en stund till här tillsammans. Jag tänker att vi ska börja med att presentera oss. Christer, du har ju varit med här förr, men du får presentera dig igen.
Nej, men Christer Sturmark heter jag. Jag är då vd och bokförläggare för ett facklitterärt förlag som heter Fri Tanke. Och författare själv också och skriver egna böcker.
Ganska nyligen kommit ut med en bok.
En bok som heter Konsten att tänka klart, som egentligen är en slags immunförsvarshöjande bok mot orimliga idéer och konspirationsteorier och pseudovetenskap och sånt där.
Mm. Ja, men välkommen. Tack. Staffan.
Jag heter Staffan Bergström och jag är pensionerad gynekolog, förlossningsläkare och ordförande i Rätten till en värdig död, RTVD. Det är därför jag kanske är med i sammanhanget och jag har varit involverad i ett fall 2020. Sommaren där som blir mycket uppmärksammat och vi kommer att återkomma till det, men mitt intresse för dödshjälp daterar sig när jag var ung läkare och vi kan återkomma till det också.
Välkommen. Och Torsten?
Ja, Torsten Mossberg heter jag. Jag är narkos- och intensivvårdsläkare från början, ungefär i 30 år. Jobbat nära 12 år i Socialstyrelsen med tillsyn och EU-frågor. Efter pensionen blivit fackligt aktiv igen och jobbar nu i Läkarförbundets styrelse och är ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Dessutom är jag sångare.
Dessutom?
Framförallt brukar jag säga nu.
Jag vet att du och Christer, vi käkade ju lunch häromdagen och har pratat lite om det här på telefon. Vi har ju pratat allihopa på telefon. Men låt oss börja i det här som jag vet att du och jag har varit inne på också. Att titta på den moraliska eller kanske filosofiska aspekten av att borde inte varje person få välja? Är det så enkelt?
Nej, men jag tycker så här, enkelt är det ju inte naturligtvis. Det här är ju en svår och komplicerad etisk fråga hur man ska lösa de juridiska strukturerna så att säga, kring en sån här fråga. Så i den meningen så är det klart att det är komplicerat, gränsdragningsproblematik och så här. Men jag tycker man måste börja på en annan nivå. Man måste börja, tycker jag, på en närmast metafysisk nivå. Och då skulle jag säga så här att för mig är det självklart att kanske något av den mest fundamentala rättighet som vi människor har, närmast en slags naturrättslig rättighet tycker jag, det är ju förstås att förfoga och besluta över sitt eget liv. Jag har väldigt svårt att se hur man kan liksom föreställa sig en rättsfilosofi där den mest grundläggande rättigheten ska tas ifrån människor. Och då menar jag att i detta måste också ingå rätten att avsluta sitt liv. Och då kan man naturligtvis säga så här, ja men det kan alla göra. Det är ju bara att liksom hoppa framför ett tåg och så vidare.
För det är inte olagligt att ta livet.
Nej, just det, precis. Men då menar jag så här, om vi lever i en välfärdsstat och talar om mänskliga rättigheter. Vi har faktiskt skapat en civilisation, en kultur, en struktur där vi så att säga värnar mänskliga rättigheter och genom välfärdssystemet tillgodoser människors behov på olika sätt. Då är det helt orimligt att den här, som jag menar, mest fundamentala, närmast naturrättsliga rättigheten som jag tycker att vi människor har, att den ska lyftas ur så att säga det systemet och säga det gör vi inte, det kommer vi inte hjälpa dig med när du är som svagast och som sårbarast och lider som mest. Och det är för mig ovärdigt, det är en ovärdig människosyn, menar jag.
Vad säger ni andra?
Hälso- och sjukvårdslagstiftningen i vårt land är ju inte uppbyggd som en rättighetslagstiftning, och jag brukar ofta hänvisa till den lagstiftningen med min bakgrund i Socialstyrelsen där jag jobbade mycket med det. Vi har egentligen inte någon rätt att få vård i Sverige, vare sig att få vård i början av livet eller i slutet av livet, utan det är uppbyggt så att regioner och kommuner ska leverera god vård till invånarna. Och det tror jag svenska folket är väldigt omedveten om, att det är uppbyggt på det sättet. Vi har långsamt kommit till en lite mer rättighetsbetonad lagstiftning med patientlagen till exempel, där man betonar vissa delar av rättigheterna. Framförallt har vi rätt att få ett samråd, att höras i samband med olika sjukdomar, att man ska samråda om behandlingens, hur behandlingen ska se ut, vilka biverkningar det finns och så vidare. Men som sagt, man har byggt upp det så att vi inte egentligen har några patienträttigheter. Och då tycker jag, det där resonemanget, jag förstår det mycket väl, att du tycker att vi ska ha rätt att bestämma över vårt liv. Men då får vi allt fundera på hur ska vår hälso- och sjukvårdslag se ut. Mm. Och jag vet att det finns politisk vilja att ändra på detta. Men det kommer att ta lite tid säkert.
Men bara så jag förstår här. Vi har alltså inte laglig rätt till vård i Sverige, trots att vi betalar en skatt för den vården. Det låter ju väldigt märkligt.
Ja, visst är det märkligt. Men många andra länder har ju den här rättighetslagen. Förlåt. Och det innebär ibland att, det innebär ganska ofta att det blir rättsliga processer. Jag har inte fått den vård jag har rätt till, och så går man i domstol och kräver detta. Det slipper vi i Sverige, samtidigt som vi har de här nackdelarna, att man faktiskt inte har rätt att få vad man vill.
Så, men när du pratar om rättigheter, så pratar du om lagliga rättigheter, eller pratar du
jag resonerar ju på ett metafysiskt plan, skulle jag säga, om vad jag tycker är en värdig människosyn till att börja med. Men sen tror jag det låter väldigt konstigt i de flestas öron att vi som skattebetalare inte har rätt till god vård, för det är en del utav välfärdssystemet så att säga. Och jag vet inte exakt vad du menar, Torsten, med att vi inte har det, men i praktiken har vi ju det. Vi har ju rätt till god sjukvård i Sverige. Vi betalar skatt för det och förväntar oss det. Så att det där låter som semantiska hårklyverier i mina öron. Och framför allt så är det inget argument mot den metafysiska rättighet som jag tycker handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Och där jag tror att kritiken mot idén om att en svårt ALS-sjuk patient ska få välja att avsluta sitt liv på det sättet som till exempel Björn i Natthiko Lindeblad gjorde, Dels är den ofta religiös. Det är bara Gud som ska få bestämma över liv och död. Och jag tror att den ofta är kryptoreligiös i den meningen att även sekulära människor som är emot detta har i ryggmärgen en slags religiös reminiscens, en religiös känsla av att det där med liv och död, det är inte för oss vanliga dödliga människor så att säga att ta beslut om. Och det tycker jag är en felaktig uppfattning, rent metafysiskt.
Men vår lagstiftning bygger ju faktiskt väldigt mycket på livets okränkbarhet. Det finns på flera ställen i lagstiftningen. Så att det blir på det sättet ett väldigt skifte för oss om vi ska gå enligt ditt tankemönster. Jag förstår det mycket väl. Det är ju så debatten sker nu, att vi har rätt till det mesta. Men om man tittar på lagstiftningen så finns det någon slags grund ändå.
Men vi talar ju inte om hur lagen är. Vi talar om hur den bör vara här, hoppas jag. Det vill säga, vad vill vi se för förändring?
Ja, det är inte säkert att vi vill se så stora förändringar.
Nej, jag tror ju det alltså. Och idén om livets okränkbarhet, menar jag, är just en sån här religiös reminiscens som är dogmatisk. Därför att den står emot mänskliga rättigheter, tycker jag, i sådana här fall som vi nu har talat om, som till exempel din patient Per Maritz eller Björn Natthiko Lindblad. Det står emot deras människorättsliga värdighet att behandla dem så.
Men var kommer idén om mänskliga rättigheter ifrån då?
Den kommer ju från en massa olika håll. Det är ju en myt att den kommer från kristendomen. Många kristna vill gärna påstå det, men så är det ju inte. Om du läser Ove Brings stora monumentala verk om mänskliga rättigheternas historia, så ser man att den kommer från många olika filosofiska och religiösa traditioner.
Men hänger inte den ihop med livets okränkbarhet eller individens liksom, rätt till sina individuella rättigheter? Alltså, det finns ju en koppling däremellan också.
Det finns ju en filosofisk koppling, ja, som handlar om individens autonomi, så att säga. Och den idén har ju vuxit fram både i religiösa och sekulära filosofiska traditioner, ja, runt om i världen.
Ja. Ja, men det går ju att säga också att mänskliga rättigheter är en kryptoreligiös rest.
Ja, alltså det är en filosofisk rest som har förvaltats både inom religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Ja. Så jag säger inte att den står i motsats till religiösa livsåskådningar, men det är inte religionen som är, så att säga, modern till dem i sig, så att säga. Ja, okay. Men min poäng är att livets okränkbarhet blir dogmatiskt om den tillämpas i såna här sammanhang. Och vi ska inte ha några dogmer. Dogmer är farliga.
Jag kommer tillbaka till det livets okränkbarhet där Torsten säger. Jag är gynekolog och har jobbat många år innan abortlagen kom och efter abortlagen kom, och jag noterar att rätten för en svensk kvinna inom vissa regelverket eller tid och så vidare och graviditeten, det skiljer ju rätten till dödshjälp, den kommande rätten till dödshjälp till exempel, att man har rätt som en svensk kvinna att få en icke-villkorad abort, vilket en läkare kan inte vägra det. Som gynekolog, barnmorskefallet är ju ett exempel på det. Det skiljer det dödshjälpen. Det finns inget land i världen där man inte kan vägra dödshjälp som läkare.
Du kommer lite närmare micken här också, Staffan.
Och det skiljer den. Man säger att snart nog så kommer svenska läkare att tvingas att så att säga, utföra dödshjälp. Inte ens i de så att säga, mest avancerade, långtgående fallen i amerikanska delstater, i Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Kanada och så vidare, så finns det ett krav på läkare att han måste, han eller hon måste göra dödshjälp. Däremot så skiljer det sig från aborten, där vi har en rätt i svensk lag att man får inte som barnmorska vägra, man får inte som gynekolog vägra. Det skiljer det här väldigt mycket.
Men är det verkligen sant att det ligger ju inte på barnmorskan att vara ansvarig? Aborten. Det är ju läkaren som
barnmorskorna gör aborterna, de flesta aborterna nu.
Jo, men det är inte reglerat enligt lag att barnmorskan ska genomföra abort.
Nej, men det är, i praktiken så är det ju läkare som står bakom barnmorskan. Precis. Det är ju medicinska aborter, man tar ett piller och så sen blir det ett provocerat missfall. Va? Så att det är
barnmorskan har ju rätt att åberopa ansvarsfrihet. Egentligen. Så att fallet med Elin och Grimmark är ju väldigt märkligt, tycker jag.
Jo, men det har ju...
Ansvarsfrihet, du menar
samvetsfrihet.
Ja, just det. Jo, men man, en svensk kvinna i glesbygd på ett liten vårdcentral någonstans ska ha rätt att få aborten genomförd, även om det inte finns läkare där.
Mm. Men alltså, hon har ju inte rätt att åberopa samvetsfrihet.
Nej.
Hon kan inte, vi har inte samvetsfrihet.
Det har vi inte i Sverige.
Nej.
Vi har inte det fullt
ut.
Alltså.
Men dödshjälpssammanhanget, om man tittar på lagens bokstav i de här länderna som har eutanasi, det vill säga läkarledd dödshjälp, Kanada, Holland, Belgien, Luxemburg, Colombia, då finns det en... Det finns ingen möjlighet för att läkare känner sig tvungna att göra det. Det skiljer abortlagen i de här länderna i Sverige från den kommande, förhoppningsvis, dödshjälpslagen som kommer i Sverige antagligen.
Nej, jag tror möjligen att du blandar ihop två olika saker. Det är naturligtvis så att varje människa har ju rätt att vägra göra vad som helst, men man har inte rätt att kräva att det ska vara utan konsekvenser. Det vill säga, barnmorskan kan naturligtvis säga jag slutar mitt jobb för jag tänker inte göra aborter. Jag börjar jobba som bibliotekarie istället. Det kan han går inte bli tvingad att göra aborter. Men hon kan inte kräva att få behålla jobbet och vägra göra abort.
Nej.
Är du med?
Jag är med. det finns ju något att argumentera för också, tycker jag personligen, för samvetsfrihet. Jag tycker att det är en viktig princip att om vi nu ska titta på det här med till exempel dödshjälp, oavsett om det är eutanasi eller assisterad dödshjälp, så finns ju också en poäng att titta på den som genomför det. Jag tycker personligen inte att det är någonting som ska tvingas, att du ska tvinga någon att
genomföra det. Nej, det finns inget land i världen där man tvingar en utförare dödshjälp. Man kan säga nej till dödshjälp i alla länder.
Men David, alltså om du argumenterar generellt för samvetsfrihet, då får du ju ett jätte... Anta till exempel att du börjar jobba i ett skolkök. Och så säger du, jag är jättebra kock och så här, men jag är vegan. Jag anser att djurens rätt är helig, så jag kommer aldrig laga något annat än vegansk mat. Och jag åberopar min samvetsfrihet, så ni kan inte kicka mig. Det går ju inte. Nej. Eller säg att du är brevbärare och säger så här, jag tänker inte dela ut post från imperialiststyrda USAs företag, för jag är radikal kommunist. Men ni får inte kicka mig, för jag åberopar min samvetsfrihet.
Precis, men samvetsfrihet är inte heller så enkelt som att du kan säga, men ni får inte kicka mig. Det finns ju ytterligare några saker som man kan lägga till där, till exempel rotation. Att om det finns en möjlighet att någon annan kan ta
Just de breven
eller just de måltiderna. Nej, men jag menar, på riktigt här, det finns ju en möjlighet att åberopa det. Och sen är det inte självklart att det i situationen eller kontexten blir som du vill. Jag håller med om att frihet är inte att agera konsekvensfritt.
Nej. Du kan säga, jag slutar som brevbärare för jag tänker inte dela ut de här breven.
Du kan åberopa det. Det är egentligen det jag menar här, att du åberopar samvetsfrihet betyder inte att du får som du vill. Det beror på att du åberopar det. Och sen som en vuxen människa så får du ta den diskussionen. Frihet är inte gränslöshet.
Men då är det inget rättsligt begrepp, utan då är det ju bara så att säga ett moraliskt begrepp för dig själv.
Ja, och jag tycker det är viktigt att få lov att åberopa. Och sen så behöver det ske en... Ett samtal är en förhandling. Jag tror att ett demokratiskt samhälle handlar om att kunna ha vuxna och mogna förhandlingar fram och tillbaka. Det är inte statiskt.
Så, alltså vi talar inte om brevbärare här.
Nej, verkligen
utan vi
inte.
Talar helst om medicinsk personal och läkare.
Absolut.
Och det är klart, som du säger, man måste hantera det pragmatiskt i verkligheten. Ja. Jag var chef i Södertälje. Ni vet, Södertälje finns ju många folkslag och många religioner representerade, även bland kollegor och sjuksköterskor. Och det var ju många som inte ville utföra aborter där. De ville inte söva de kvinnor som skulle genomföra.
Det är många kristna syrianer, va?
Förlåt?
Många kristna syrianer.
Ja, många syrianer, men även en hel del katoliker från Polen. Så att, men det löste jag då praktiskt. Då sa jag, det gör jag söver, gör något annat. Så. Men vi värnar om läkarrollen i förbundet. Vi vill ju helst att läkarrollen ska kunna göra allt det som ingår i läkarens roll. Så vi vill ju inte ha någon samvetsfrihet i Sverige än så länge. Och så agerar ju vårdförbundet också. Så det är ju en ganska stor förändring om vi ska behöva diskutera samvetsfrihet. Och det kan vi naturligtvis göra, men då är frågan, var ska gränserna gå? Ja. Vilka ska bevilja samvetsfrihet?
Det är där brevbäraren kom in.
Det är där brevbäraren kom in, precis. Det handlar inte om, ska jag operera vissa patienter som har en viss religion eller inte? Och det är där chefen måste agera och försöka hitta några bra riktlinjer.
Och det är det här jag menar, att samvetsfrihet för mig är inte någonting statiskt i form av gränssättning. Det är möjligheten till en djupare och mer pragmatisk diskussion. Precis som jag tror att ett demokratiskt samhälle är levande. Och att kunna ha samvetsfrihet att åberopa, det är inte slutet på samtalet, i början på samtalet.
Nej, men problemet är ju att som Elinor Grimmarks advokat hävdade ju att det här ska vara en rättighet. Alltså att hon inte skulle få sparken trots att hon vägrade genomföra abort. Det är ju samvetsfrihet som rättsligt begrepp som är det som står på spel, så att säga.
Som vi är emot, ja.
Ja, just det, som ni är emot, som jag också är emot.
Men jag tror att man kan vara pragmatisk där, som jag illustrerade nyss. Så att man klarar sig ändå. Nej, det där blev hårt draget, och det är väl ingen som gillar.
Nej.
Jag menar, ni är ju båda läkare, eller hur?
Det kan vi inte förneka.
Nej, och som läkare så nu har vi ju inte, läkare i Sverige är ju inte er i Sverige. Det har ni inte gjort sedan 1886.
Eller 7 sa du senast, men det är okej.
Men... men där finns ju den hippokratiska eden i grunden. Nu heter den ju läkareden i Sverige. Ja. Och där finns ju någonting om att säga om att som utgångspunkt att värna om livet, att värna om att stötta patienten och i samråd med patienten värna om det levande. Jag kan förstå att det finns en krock där för många läkare som känner, men jag vill inte bidra till att någon dör.
Mm.
Vad säger du om det?
Jag tycker det finns ett historiskt perspektiv över tid. Som förlossningsläkare och gynekolog så har jag ju noterat att i Bibeln står att kvinnan ska föda med smärta. Mm. Och det är ju sent i vår tid så att säga, som vi har fått möjligheter att lindra förlossningssmärtan. Och människor, kvinnor, kräver ju ofta att få diskutera vad passar mig för smärtlindring, och det finns ju en fantastisk utveckling, va? När det gäller aborter så var ju en stor strid på före 75 när vi fick den svenska abortlagen. Nu är det ju icke något parti i Sveriges riksdag som är emot aborter, så man kan se över tid så är ett hårdnackat generellt motstånd mot abort har övergått till ett parlamentariskt konsensus över hela linjen. Det finns ju så att säga, olika schatteringar i antalet veckor där man ska få ha aborter och så vidare. Det är ju känt. Men vi måste liksom acceptera tidsaspekten. Och ja, tidsaspekten också när det gäller dödshjälpen. Vi tittar ut över Europa. Schweiz har haft dödshjälpstillåtelse sen 1942, och sen har liksom olika länder, Holland de facto från 70-talet och sen legalt från 2002, Belgien, Luxemburg och så vidare. Sen har amerikanska delstaten början i Oregon 97, och sen har det blivit 11 stycken delstater i USA. Det är 25% av hela USAs befolkning på cirka 330 miljoner var där. 25% av hela USAs befolkning lever i stater där man har legaliserat dödshjälp, punkt slut. Och Sverige har inte ens utrett frågan, vill inte ens liksom veta av kunskapshöjande insatser. Alltså en kunskapsfientlighet som är fullständigt chockerande. Varför ska man inte vilja veta mera om vad som händer i världen över tid och över länder?
Jag vill lägga till en sak till detta apropå faran med dogmer, att när det blev möjligt med smärtlindring och bedövning vid förlossningar så var ju kyrkan emot detta, därför att det står i Bibeln att kvinnan ska föda i smärta, och det var dessutom en del av straffet. Men sen gav man sig eftersom faktiskt folkopinionen blev så stark mot detta.
En del av vilket straff?
Nej, men alltså syndafallet, eller att Eva åt av äpplet, alltså det var en del. Ormen ska kräla utan ben och kvinnan ska föda i smärta. Och därför så var kyrkan emot smärtlindring, inte vid operationer och sånt där, men vid förlossningar. Mm. Det har de släppt nu, tack och lov.
Men det här med förlåtelse, har man glömt det? vad hände med förlåtelse?
Det har aldrig varit särskilt centralt i de där skrifterna.
Men hörni, historiskt så har ju dödshjälp varit en icke-fråga. Jag har ju jobbat om intensivvård väldigt mycket, och narkos också förstås. Ända från slutet av 1960-talet och framåt, det är ungefär 30 år. Det diskuterades överhuvudtaget inte. Det fanns inte i vårt huvud att man skulle hjälpa någon över gränsen. Däremot så serverade vi naturligtvis bedövningar och god smärtlindring. Man kan väl också fundera på om det här var så aktuellt för mina kollegor i landets... Läkarförbundet har ju nästan 60 000 medlemmar. Om det skulle vara aktuellt för dem att driva den här frågan och behöva kartlägga denna, då skulle man kanske motionera i vårt fullmäktige, vilket man inte har gjort någonsin. Men det känns på något sätt, vi sitter här och talar om det här som en oerhört viktig fråga, men bland mina kollegor väldigt mycket så kan det kännas som en icke-fråga. Jag vet att 4 av 10 i vår lilla undersökning var ganska positiva till dödshjälp. Men man får det svar man frågar efter ofta. Så att jag tror fortfarande att det är inte särskilt Det är inte särskilt brännande att tala om dödshjälp.
Men om det inte är så laddat eller brännande, vad skulle vara nackdelen med att utreda det?
Nej, jag tror heller inte det att det är någon nackdel. Jag har svängt,
du är positiv till en utredning?
Ja, numera är jag det. Alltså, vi förbundet, det är inte bara jag. Det låter som att det var en personlig fråga där. Det är inte alls personlig fråga, utan det handlar om kollegorna. Jag får ju naturligtvis väldigt mycket feedback från både handskrivna brev, mejl och så vidare. Som säger, ja, håll ut, håll ut. Och ifrån styrelsen, Läkarförbundet också. Så att, men jag har kommit till den uppfattningen naturligtvis att vi måste ha en utredning för att visa vad som är på gång i världen. Det jag håller, vi ska inte vara kunskapsfientliga. Jag medger att Läkarförbundet tidigare har varit lite åt det religiösa hållet och säger nej till det mesta. Det, så har det faktiskt varit, för att vara ärlig. Men jag tror också att en utredning i den här frågan skulle vi tjäna alla på.
Därför. Men vad är din personliga uppfattning då? Skulle du vilja se någon legalisering av dödshjälp? Av den sorten inte. Som Björn Natthiko fick, alltså, till exempel.
Jag tror att det, för det första är den diagnosen någonting som man måste tala om särskilt.
Ja, men vi tar det exemplet då. Skulle du vilja se en legalisering av det så att Staffan skulle slippa bli av med sin läkarlegitimation om han hade varit med, som han var med Per Marit?
Så för de som inte hänger med nu, så diagnosen är alltså ALS?
ALS, ja. Nej, jag tycker det är inte relevant att höra efter min synpunkt. Jag är representant.
Ja, men vi sitter ju en podd här och pratar om vad vi tycker.
Ja, nej, men jag representerar Läkarförbundet i det här sammanhanget.
Okej, så du vill inte berätta vad du tycker om saken?
Jag tycker jag är lite mer fri i tanken. Och skulle nog tänka mig att vi skulle kunna ha en lagstiftning i framtiden, ja.
Som legaliserar alltså?
Ja. Mm.
Får jag bara berätta, jag vill bara berätta för er om lite grann om Björn Natthikos Lindeblads död. Därför en av mina bästa vänner var också en av hans bästa vänner, och han var med i rummet när han dog. Och scenen var den, han hade bjudit in, tror jag, 10 av sina närmsta vänner. De samlades, han satt i en fåtölj, de samlades runt honom, de liksom pratade lite, jag tror att de tog ett glas champagne och liksom pratade, sa farväl och så vidare. Och sen så satt han i en fåtölj och tog den här brygden då. Först kräkmedel, för att annars kräks man upp det här. Och sen den här brygden. Och sen så satt de bara alldeles tysta. Han satt i fåtöljen upprätt och andades svagare och svagare. Inga kramper, ingen andnöd eller någonting. Utan bara sakta, svagare och svagare, och slutade andas. Alltså, jag har svårt att se ett värdigare sätt att få lämna sitt liv än han gjorde. Och för mig är det fullständigt groteskt att man ska förvägra en människa i den situationen han var i, alltså en långtskriden ALS, att få avsluta sitt liv på det sättet, istället för i respirator med risk för andnöd och oerhört stark ångest. Mm. Alltså det är så fruktansvärt ovärdigt att säga nej till det.
Mm. Men när du säger så här, så förutsätter du att vården av en ALS-patient är ganska bedrövlig. Jag har ju naturligtvis fått massa bra exempel på hur en god vård kan se ut utan ångest, och hur dör de här patienterna ofta i en kolsyrenarkos som är ganska behaglig. Ju. Det är som en berusning. Mm. Så att det finns ju goda exempel av palliativ vård, och varför jag säger att jag skulle kunna vara positiv till en lagstiftning, ja, det är alltid med reservationen att vi måste utveckla den palliativa vården så att antalet människor som eventuellt skulle kunna komma i fråga här inte är de här 300-400 som vi brukar prata om när det gäller när vi använder siffror från Oregon och sen så extrapolerar till Sverige. Att det skulle minska kanske till 10 eller någonting sånt där. Att det inte här är något stort problem, utan att vi klarar de här patienterna. Det finns en väldigt fin artikel av Sven Söderberg i nuvarande nummer, eller senaste nummer av Sjukhusläkaren, där han beskriver en patient som får diagnosen ALS och som under de första månaderna säger jag vill ha dödshjälp. Jag vill inte överleva det här. Jag vill dö på mina egna villkor. Och den patienten bereds god palliativ vård, och efter ett tag så säger han nej, va? Det vill jag absolut inte. Jag vill träffa min dotter och jag vill se barnbarnens studentexamen och så vidare. Mm. Och den här patienten kommer att dö en väldigt fridfull död. Så att säga att vi alltid har ångest, lidande, smärtor, det är fel.
Ja, men det är nog ingen som säger att vi alltid har. Men...
Jo, det är väldigt många som påstår det.
Nej, det tror jag inte. Däremot säger jag att det finns fall där faktiskt smärtlindring inte fungerar. Då kan man naturligtvis sövas ner, så att säga. Men min poäng är också att möjligheten till legal dödshjälp är också oerhört ångestdämpande, tror jag, för den som vet att han eller hon kommer att dö lite längre fram. Bara vetskapen att jag kommer att kunna välja när jag vill skapa livskvalitet under den sista tid man har, istället för att ha en stark ångest för hur kommer det bli när jag dör. Bara det är ett argument. De behöver inte ens använda det kanske, men de vet att de kan om de vill. Bara det är ett argument.
Jag tror det är i Schweiz man har sett att om du lämnar den här möjligheten till en person att undra om de till och med kanske får en burk att själva avsluta sitt liv, antingen i Schweiz eller Belgien, och många får den här möjligheten, får den här utgången och väljer att inte använda den, men bara vetskapen om det gör att de inte känner lika mycket ångest, och sen kanske de blir bättre.
Det är i Oregon.
Oregon, tack. Och jag vill också säga det att jag har ju själv personliga erfarenheter av människor i min omgivning, bland annat Björn och även andra som har valt den utvägen. Och det är ju inte så enkelt som att det bara handlar om personen i fråga eller den individuella friheten. Det är klart att det finns jättemycket smärta och det finns jättemycket ångest i att närma sig ett oundvikligt slut där utgången kan vara väldigt, väldigt oviss. Men det finns ju andra också. Det finns ju de anhöriga och det finns aspekter av hopp, av att det finns en möjlighet till att den här personen kan leva längre, att det finns några månader kvar där man kan få dela livet tillsammans. Så att även om jag tror på individens frihet, och jag tror också på att det är viktigt att människor får lov att välja, så vill jag också, och det är svårt för mig att spela djävulens advokat i det här fallet, för att det är så nära känslomässigt, men vi måste också prata om de anhöriga. Vi måste också prata om läkarnas perspektiv och inte läkaren som funktion bara, utan som person. Men, det här är också en viktig del av det.
Men när du tar om anhöriga, så måste jag få säga att när jag har tagit del av berättelser där man gärna vill ha dödshjälp, så är det ofta anhöriga som berättar om en situation där pappa eller mamma har haft ett fruktansvärt lidande som man inte har kunnat behärska. Och min reaktion när jag ser det där är ofta att det jag ser i anhörigas ångest och lidande, jag får sällan ta del av patientens eget lidande och smärta. Värdighetsförlust, ja, och annat. Men sen finns det tillfällen när jag har sett berättelser där man har lovat att patienten ska få vårdas hemma intill döden. Vad är det, tänker jag? Om jag ska kunna, med min bakgrund som anestesiolog, smärtläkare, om jag ska kunna ge en god smärtbehandling till en patient med till exempel många metastaser av en cancer eller annat, då behöver jag ha den patienten på en palliativ enhet för att genomföra det här dygnet runt. Lova aldrig att patienten ska få dö hemma, därför att då kommer du inte att kunna smärtbehandla fullt ut. Är det de berättelserna vi vill ha som bakgrund? Nej, vi vill inte det. Vi vill ha naturligtvis andra motvikter till detta också, där det fungerar bra. Men apropå anhöriga, det är ofta deras ångest. Det är inte roligt att vara anhörig. Min hustru avled i en akut leukemi för 5 år sedan. Och för det första var ju läkarna ganska egendomliga. Hon var då 73 år, tror jag. Och då kommer man in och säger, ja, ska vi verkligen behandla dig? Säger kollegan. Men du är ganska gammal. Det var den första beskedet hon fick. Wow. Som, och det var ungefär som att det är lika bra att du lägger av och dör nu. Ska vi inte hjälpa dig med
det? Men det är knappast representativt, hoppas jag.
Nej, det var tyvärr flera berättelser av den. Men i alla fall, sen gick det bra. Hon fick några behandlingar, men sen gick det inte bra, för sen avled hon. Men det som var det finaste med den här perioden, det var den avancerade sjukvården i hemmet. Med smärtlindring, med infusioner, med allt. Möjliggjorde en fantastiskt bra sista tid. Och jag förstås intervjuade henne och sa, vill du att jag ska bidra till att ditt liv slutar nu? Nej, 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 nej! Slut kunde jag ju inte säga. Men vill du komma in på en enhet? Ja, de sista dagarna. Så på torsdagskvällen sa hon, nu vill jag komma till Stockholms sjukhem. På lördag morgon var hon död. Så det kan fungera väldigt bra. Och då tror ni att leukemier har inte ont. Jo, det hade hon. Mm. Och de har också naturligtvis ångest och allt detta. Som ja, men så det fungerar ju jättebra. Det var det fina med den historien. Att det finns en AICH som kan hjälpa väldigt många. Mycket bra. Men att man inte ska hävda att en människa ska dö hemma i alla lägen. Därför att man kan begränsa möjligheten till smärtlindring.
Just det. I Oregon så finns det siffror på att den här att folk dör hemma efter att ha varit på hospice. Och där finns den här siffran på att 30% tar aldrig sina dödshjälpsmediciner, utan de dör ändå. Och med tryggheten att ha någonting i ett låst skåp, i badrumsskåpet och så vidare, många omvittnar att det är en lättnad att kunna få ha den möjligheten. Men en tredjedel i över 20 år använder inte det. Och det är liksom, det är ett uttryck för försäkrande, respekten för den döende som vill ha den möjligheten. Så att som Torsten säger, att jag tror att det är 90% av Oregons dödshjälpsfall som dör hemma.
Just det.
Men vet vi någonting om vem som tar beslutet i det läget? Vem tar beslutet att ta fram burken ur skåpet och ta innehållet? Är det anhöriga som pressar vederbörande, eller är det patienten själv som säger att nu är det dags? Det kan ju vara så att det är anhöriga som, en lilla mamma, nu är det verkligen dags, och du klagar. Jag menar, tyvärr finns ju den möjligheten och osäkerheten, och det är klart det finns många osäkerhetsfaktorer i detta.
Men den diskussionen måste ju även finnas i den palliativa vården, eller hur? Alltid i livets slutskede när människor inte har lika stor kognitiv eller medveten möjlighet att ta egna beslut, så måste väl den diskussionen vara närvarande?
Ja, men i det här fallet är ju patienten själv som ska ta de här tabletterna för att det ska vara ett assisterat. Ja.
Just det.
Men i palliativvård är ju läkaren som avgör. Det är vi som har ansvaret för vad som händer med patienten. I samråd med patient och anhöriga förstås.
Men Staffan, vad händer nu med ditt legitimationsärende? Alltså, för IVO rekommenderade att du skulle fråntas legitimationen.
Mm. Staffan, men vet du vad? Jag tror att vi kanske behöver ta en liten paus, och du får sätta ett nytt plåster där. Vi har alltså inte slagit Staffan här. Jag tror det bara, vet du vad? Vi gör så. Vi brukar inte ta en paus, men vi tar några minuter paus här. Vi ska bara vara väldigt tydliga här att vi har inte misshandlat Staffan. Men det ser ut som att såret ser bra ut nu, så vi behöver inte vara oroliga. Du, berätta om Per Maritz. Vem är det och vad är er relation?
Han skrev på Facebook i början av juni 2020. Och jag läste hans upprördhet, och jag kände inte honom innan, och jag tog kontakt med honom. SMS och telefon, han var väldigt svag, han var döende, och han hade fått alla papper klara som ALS-patient i finalstadiet hos Dignitas. Han hade jobbat i ett halvår med det och fått grönt ljus att få avsluta sitt liv i Schweiz då. I början av juli. Och jag ringde upp honom, och han var reklamman, så han var van att uttrycka väldigt starka åsikter och budskap i sitt yrke. Och han skrev en artikel som jag fick ta del av, och sen efter olika om och men så fick jag, han fick kontakt med en annan av mina patienter som var på väg till Dignitas. Och sen bestämde jag mig för att ta mig till Stockholm från Gotland där jag bor. Efter det att jag förstod att han skulle inte kunna komma till Dignitas på grund av att pandemin hade inställt flygen mellan Stockholm och Schweiz. Så då var han i ett limbo-läge av fruktansvärt natur. Så när jag kom in efter att ha pratat med hans fru, hans exfru och hans barn och läste in om alla hans journaler och skaffat mig en duktig kunskap om detta. Jag kände honom inte innan. Och jag kom till Stockholm. Och redan innan som han, innan jag kom in i den lägenheten, så hade han på olika kanaler kommit i kontakt med Niklas Orrenius och Paul Hansen på DN. Och blev intervjuad av honom, och han ville uttryckligen vara en citat ambassadör, slutcitat, för dödshjälp. Genom att han var redan klar för Dignitas, och jag sa att jag kan komma och lyssna på dig och så vidare. Och jag är beredd att hjälpa dig om det är så att det finns läge för det. Men då var jag ju, hade jag ju kontaktat jurister, och i brottsbalken så finns det ju som sagt inget brottsligt med att bistå någon som vill avsluta sitt liv. Inte så att säga någon som själv vill avsluta sitt liv, och inte heller någon som kan bistå. Däremot så finns det en risk att en legitimerad sjukvårdsperson, sköterska, barnmorska, läkare, kan bli av med sin legitimation. Och jag kom in i denna lägenhet där han han hade ju en andningsmask, en hemmarespirator, en ventilator som han inte kunde vara utan att när han ligger ner, så han kunde sitta uppe i soffan och hjälpligt klara sig en kort stund. Men han var väldigt illa däran. Och jag bestämde mig från dag ett till dag två att jag måste hjälpa Per. Han hade tre möjligheter om jag inte kunde hjälpa honom. Antingen ta med sin rullator, ta sig till balkongräcket på tredje våningen och försöka välta sig över i sitt halvförlamade tillstånd. Eller också att hitta ett vapen eller att hitta en överdos narkotika. Och de tre möjligheterna, sa han, det var liksom ingen möjlighet för honom att kunna göra det, och anhöriga kunde inte liksom praktiskt hjälpa honom. Så där stod jag, och då hade jag två options. Antingen vända på klacken och gå ut genom dörren och slänga igen dörren och säga att sorry Per, jag kan inte hjälpa dig för att jag kan inte ha råd att mista min läkarlegitimation. Eller också göra det jag tänkte, det jag faktiskt gjorde, att sätta fram koppen med de tabletter som jag hade med mig upplösta, och så sen fick han själv dricka det och tog tre meter tillbaka, och så sen bevittnade av hans familj då att han själv drack det där. Och då upplevde jag att jag gjorde någonting som enligt svensk lag så får man inte som läkare tvinga på en patient andningshjälp, respirator eller ventilator eller vad det än är. Så att jag hade inte rätt som läkare att tvinga honom att använda den där i liggande. Och då ligger han och dör. Han går in, som Torsten sa, i en kolsyrenarkos, och han hade ju svårt att andas själv när han gör det. Så att jag gav honom den dosen som vi hade kommit överens om, och i hans svaga tillstånd så avlider han. Så att jag gav honom en sovdos, som man kan säga terminal sedering, men utanför sjukhus. Mm. Och inte genom injektion, utan jag gav honom tabletter. Så att så är det.
Och hur var det för dig? Hur är det för dig både som människa och som läkare att vara i det ögonblicket?
Jag har haft kontakt mycket med Oregon och jag kände till många Oregon-läkare som jag haft kontakt med. Jag kände även till Pete Regan som var den första läkare när 1997 när dödshjälpen blev lagenlig i Oregon. Och jag blev växt med honom och han var den läkare i hela staten Oregon som gav den första dödshjälpen. Och han sa, jag citerar honom därför jag kände samma sak, det var en andlig upplevelse, en andaktsliknande upplevelse att se denna lidande person som han hade att avlida. Och jag kände någonting att nu har jag låtit en person som är döende förkorta döendeprocessen. Och jag kände också en tillfredsställelse, en andakt kan man säga. Jag är inte religiös själv, men jag kände en väldigt stark känsla av att jag hade gjort rätt. Och familjen var väldigt tacksam, för han kämpade ju med sin kort. Man ser ju på Paul Hansens bilder och filmer hur han sitter och hjälper med de auxiliära andningsmusklerna. Han liksom sitter och andas så här på det här sättet. Så att han slapp en döende process som han själv uppenbarligen hade genomlevt och ville ha slut på. Så han på filmen som Paul Hansen, det är ens fotograf, spelat in, så säger han ju väldigt klart och tydligt att han vill bli ambassadör för någonting. Han tycker detta är denna djävulens sjukdom, som man säger. Det är en förnedring. Och jag vill inte att folk ska vara förnedrade och hålla på det här sättet som jag har tvingats göra. Så att han var helt kristallklar till förnuftet och så vidare. Så jag kände andakt.
Mm. Och får jag bara lägga till att det här är ju ett exempel där det är så uppenbart, menar jag, att det Staffan gjorde var moraliskt rätt men juridiskt fel. Och när det finns en sån mismatch, då måste samhället samjämka de
sakerna. Men juridiskt är det ju inte fel.
Det är inte kriminellt.
Det finns förvaltning. Alltså, det finns ju, man kan klargöra det. Ja. Vad som håller på, jag blev frikänd och förundersökningen lades ner, vilket var väntat. Jag hade kontaktat jurister och så vidare.
Polisen kommer in direkt efter.
Ja, jag gick till polisen och sa att jag har gjort det här. Ja. Och sen dröjde det ett tag och sen blev jag förhörd och så vidare. Och sen lades det ner. Men jag visste ju att det skulle det var den juridiska saken, men den professionella saken, den går ju då till IVO som också polisanmälde mig.
Och IVO, för de som inte vet,
Inspektionen för vård och omsorg. Tack. Och de kräver då av HOSAN, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på Socialstyrelsen, att jag måste tas ifrån berövas min läkarlegitimation med skälet att jag var uppenbarligen olämplig för läkaryrket efter ett 52 års fläckfritt läkarliv och så vidare.
Ja, det är det jag menar, och detta är ju helt absurt, alltså, att en läkare inte får göra det som är uppenbart moraliskt rätt utan anses då olämplig. Ja, det är någonting här som är så skevt och som vi måste lösa politiskt.
Men är det så uppenbart att det är
moraliskt rätt?
Att det är moraliskt rätt? Nej, den första frågan är: det här låter som man inte fick någon palliativ vård, någon palliativ kontakt som mäktade att behandla både hans ångest och hans sjukdom på ett bra sätt.
Får jag bara skjuta in en sak? Han vägrade hospice, han vägrade hospice, han vägrade akutmottagning, han vägrade sjukhus. Han vägrade absolut. Och då hävdade en del palliativ läkare som vänt sig mot mig att då skulle jag kalla på polis och tvångsomhänderta den här mannen under psykiatrisk tvångsvård. Och
det fanns för att han inte ville ha palliativ vård?
Ja, att han visste inte sitt eget bästa, och då skulle jag kalla på polis, och då ska man han var ju så att säga, man måste handboja, alltså måste komma upp med en bår och köra honom till psyket. Jag vill skjuta in det.
Ja, jag förstår. Då blir jag lite fyrkantig igen. I hälso- och sjukvårdslagstiftningen så står det att vi ska genomföra vår behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Här är diagnosen, lidande, svår sjukdom, då kan man nog inte kalla detta för att behandla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är det, tror jag, som IVO stödjer sig på när de talar om att du inte har agerat bra som läkare. Visst, det är väldigt tyrkant att jag kan hålla med om i det här fallet. Kanske det var det som var lämpligt. Men jag hävdar fortfarande att här borde ju den palliativa vården ha kommit in mycket, mycket tidigare och försäkrat honom om hur man kan hjälpa honom på bästa sätt. Men som sagt, det handlar om lagstiftningen. Alltså,
får jag fråga en sak här bara för att få det lite tydligare? På vilket sätt är lidande en vetenskaplig fråga?
Nej, alltså vi ska genomföra vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och vad är det för diagnos vi behandlar här?
Ja,
är det ångest? Ja, då har vi behandling för det.
Mm.
Ja, lidande kan väl komma med där, alltså smärta och ångest. Det finns olika delar att behandla.
Det här är svårt för mig att greppa, nämligen när vi pratar om ångest eller fysiskt lidande eller existentiellt lidande, då är det ju inte längre en fråga om vetenskap och fakta, utan där kommer vi in på moraliska frågor.
Mm.
Och hur skulle IVO mäta moral?
Ja, det de inte kan. Det är det som är det bekymret med det här. Då går man tillbaka till de läkaretiska reglerna, och de grundas ju säkert på mycket religiösa dogmer från början.
Ja.
Precis som lagstiftningen gör. Va? Så att här hamnar vi i ett limbo.
Eller
naturligtvis.
Och IVO, då är ju moralen i grunden kristen.
Ja, och IVOs skrivelse är ju inte bra, om jag uttrycker mig väldigt försiktigt. Det anmäler inte hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Där är det ju väldigt intressant att se hur ansvarsnämnden hanterar detta ärende. Är det så att du blir av med legitimationen?
Är anmälan inte bra, sa du?
Själva skrivelsen är inte väl.
Berätta, på vilket sätt är den inte
den bra? Den är otydlig, och man har just haft svårt att definiera vad det är i detta handlande som inte har följt lagstiftningen, som gör att man motiverar yrkande att Staffan ska bli av med legitimationen. Mm. Det är uppenbara svårigheter med den argumentationen. Mm. Du skulle omedelbart kunna säga det, du som är van vid det.
Ja.
Man har heller inte använt sig av alternativa yrkanden. Alltså HSAN, som det heter då, det är ju en särskild nämnd ifrån Socialstyrelsen som har att avgöra legitimation eller att dra eller inte dra legitimation, och till exempel också ge prövotid, som är en tid av 3 år när man som läkare är övervakad. Och man ska rapportera vad man gör under de här 3 åren, och man kan få nedslag, det vill säga hur förskriver man läkemedel, hur agerar man som läkare.
Så att den här prövotiden, säg mer om den, är det någon slags villkorlig dom?
Det kan man säga, om du inte sköter det under 3 års prövotid, då är nästa steg att man drar legitimationen. Den tredje sanktionen är att man drar in förskrivningsrätt. Det är inte ovanligt att det finns överförskrivning här, särskilt av privatläkare i Stockholm, av opiater, alltså smärtstillande, tradolan och morfin och så vidare. Och då kan man yrka från IVOs sida att förskrivningsrätten dras in. Man kan agera som läkare i övrigt, men man får inte förskriva de här tunga medlen. Där ingår också ångestdämpande, alltså valiumtyp.
Får jag kommentera det på en som Rolf Torsten säger, att jag har ägnat mycket stor uppmärksamhet åt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har kontrollerat internationellt. Det är ju inte svensk vetenskap och svensk internationellt beprövad erfarenhet, utan det finns ju 20 år av erfarenhet, beprövad erfarenhet från Oregon och 10 delstater och Europa och Latinamerika. Så att jag har kontaktat, och det har jag skrivit utförligt i min inlaga till HSAN, som jag satt och läste häromdagen, och professorn i medicinsk etik i Lund har ju liksom givit mig rätt att det är väldigt mycket en ad hoc uppfattning vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet, vad som är vetenskap.
Nils-Erik Sahlin, eller?
Ja, just det. Så att jag fick en lång inlaga från Nils-Erik Sahlin och hans juridiska medarbetare som stöder mig i meningen man kan inte använda begreppet nationell beprövad erfarenhet och vetenskap, utan det måste vara internationellt, och det finns ju hur mycket som helst skrivet från Oregon och från andra delstater. Så att, så att det
men bland annat det är ju det som gör att jag kritiserar IVO:s skrivelse. Där finns ju, jag som har då jobbat med tillsyn, och det var alltså föregångaren till IVO. Man begär alltid in yttrande från experter. Hittar man inte experter i Sverige så går man ut över kontinenten och söker, först Norden och sen Europa, och söker den sakkunskap som behövs i samband med såna här ärenden. Och det är bland annat det jag vill kritisera. Vi ska inte kritisera IVO. Det intressanta är ju vad HSAN nu beslutar i det här sammanhanget. Antingen så blir du av med legitimationen, vilket säkert inte stör dig särskilt mycket.
Jo, det gör det verkligen. Absolut. Inte för min egen del. Nej. För jag är 79 år. Men signalen till unga läkare som jag vet sysslar med det jag har gjort, men på sjukhus och inte går, talar om det för polis eller någon annan. Jag känner ju till att det pågår, och det finns också uppgifter på annat håll. Men det är ju så att säga att sticka under stol med den här problematiken. Jag kommer att gå till förvaltningsdomstolen, och jag kommer att gå till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen med min advokat som är väldigt väl påläst på detta. Så det kommer att bli en lång process i mitt fall, inte på grund av mitt intresse att förskriva läkemedel, för det knarklar mig, utan som ett preventivt medel för att unga läkare inte ska känna att de måste sticka under stol med detta.
Och det här är ju jätteviktigt att det prövas rättsligt så att vi får prejudikat naturligtvis. Men för en fråga, Torsten, det låter på dig som att du inte är övertygad om att Staffans legitimation kommer att dras in.
Nej.
Så det finns...
Jag befarar det. Och min...
Att du befarar att den dras in?
Nej, tvärtom. Att den inte dras in. Därför att då kan det kännas som detta är en godkänd handling av många kollegor. Många vill jag inte säga, men att det kan finnas ett fritt fram efter det beslutet. Och då tänker jag att då är det ju väldigt mycket bättre med en parlamentarisk utredning än att vi ska få den situationen.
Så du önskar att den ska dras in?
Jag skulle önska att den dras in av den anledningen att det inte ska kännas som det här är fritt fram. För att Läkarförbundet är ju fortfarande, vi tycker fortfarande inte att det behövs någon lagstiftning. Även om jag är privat, mera fri.
Men problemet, får jag bara fråga, problemet är ju så här. Vi vet att om man gör en opinionsundersökning hos svenska folket så är det en överväldigande majoritet som vill se en legalisering i någon form i alla fall. Och det har dessutom ökat. Samtidigt har vi ju en regering som faktiskt fegar när det gäller att tillsätta en utredning och har gjort det i så många år. Jag försökte ordna en uppvaktning utav ansvariga ministern Lena Hallengren för ett halvår sedan med flera personer som är högst insatta här, och hon vägrar att ens ta emot oss alltså. Vi kommer naturligtvis försöka igen, men hon vågar inte ens lyfta frågan om en utredning. Vad tror du är förklaringen? Alltså det är nästan på gränsen till odemokratiskt. Den här regeringen ska ju ändå representera folkviljan i någon mening. Och numera finns det väl en majoritet i riksdagen också för en utredning. Ändå så agerar inte ansvarigt statsråd. Hur ser du på det?
Jag tror att socialministern tycker att det här är alldeles för svårt. Redan Göran Hägglund fick ju då Smer i knät och deras yttranden och han gömde det i en låda.
Och Smer för de som inte...
Statens medicinska etiska råd gjorde ju en genomgång av det här kunskapsöversikt 2017. Men även tidigare var man ute och ville att man skulle ta initiativ till en utredning.
2008.
Ja. Mm. Jag tror att det här kommer att sluta i ett utskottsinitiativ.
Men vad gjorde Göran Hägglund med det?
Ingenting.
Men det är väl inte en chock? Alltså partiledarna, Demokraterna.
Nej, det är ingen. Jag menar
inte
att det är en chock. Jag menar bara
Hallengren inte, att hon inte tar
det. Ja, det har jag faktiskt lite förstått.
Men att Göran slänger ner det i skrivbordslådan och låser det förvånar mig inte.
En prioriteringsordning här, att det finns andra frågor man betraktar som viktigare för Sverige än att hålla på med det. Jag brukar hävda att man ska ha en ställföreträdare lagstiftning, att det skulle hjälpa i de här frågorna. Att vi skulle försöka få till det som engelsmännen har. Jag har varit i NOS i London och pratade om det här, och de har ju ganska välfungerande ställföreträdarlagstiftning även när det gäller medicinska. Vi har fått det när det gäller ekonomiska frågor.
Vad innebär det att det är ställföreträdarlagstiftning?
Du kan utse en ställföreträdare, ett barn eller alltså anhörig eller en vän som för din talan i samband med sjukvårdsfrågor. När du blir kognitivt sviktande och har andra bekymmer, då ska det finnas någon som säger, ja, gör det här, men gör inte detta. Du kan inte själv vägra en behandling när du är kognitivt i svikt, men du ska kunna ha en anhörig som säger, nej, nej, för all del, mamma vill inte ligga i respirator, hon vill inte ha återupplivning och ingenting sånt. Det här fungerar inte bra idag. Vi har yttranden i papper och så, men de är juridiskt inte hållbara. Det tror jag personligen skulle vara bättre att man jobbar lite med det.
Men det är fortfarande inom ramen för palliativ vård och inte dödshjälp.
Ja, det. Men det skulle underlätta, därför att det skulle vara väldigt klart vad vill den här personen egentligen, och man skulle ha en klar företrädare för viljan. Det har vi inte. Men det var bara ett exempel på att jag tror att det finns många andra stora frågor som man kanske hellre vill syssla med. Men jag är övertygad om, eftersom det är så många partier nu som är för en utredning, att man kommer och ha ett sånt här utskottsinitiativ som man inte kan säga nej till. Det är en krypväg som finns. Och då blir det en utredning, men kanske...
Jag vet ju att även ledande politiker inom socialdemokratin faktiskt också är för detta, men partiet som officiella linje är ju att inte vara för.
Ja, så det går inte riktigt förklara, men som sagt, jag tror att man har andra prioriteringar som inte vi kan.
Ett helt annat spår, Torsten, som jag tycker jag skulle vilja fråga dig om. Läkarförbundet, du har vid något tillfälle sagt att i en öppen fråga att ska vi ha en bödelsutbildning av läkare i Sverige? Står du fast vid den?
Påminner mig inte om detta.
Ja.
Det var ett lapse of the tongue i samband med en provokation som jag sa, vi ska inte ha några bödlar. Men jag har fått äta upp det. Nej, det, så ser jag det inte. Jag tror att om man får en lagstiftning, då måste man ju reglera vilka som ska kunna göra detta. Mm. Och det är där vi är oroliga i Läkarförbundet. Det är ju det som är grunden för min argumentation. Vi är oroliga för att vi på ett eller annat sätt ska känna oss tvungna. Även om det inte är så i de länder som har dödshjälp, så tror jag att det här förändrar bilden inom förbundet, och det förändrar bilden på läkare på ett sätt som inte vi vill vara med om. Men låt oss försöka dra ett barmhärtigt streck över det där begreppet.
Men om vi struntar i ordet bödelutbildning. Det finns någonting där. Kan det finnas en poäng i att det är en särskild grupp som själva väljer det här som en slags specialist? Läkare.
Titta på Belgien. Där har man dödshjälpen integrerad i den palliativa vården som går hand i hand. Och det har icke varit så sedan dödshjälpen legaliserades och infördes i det flamländska Belgien mer än i det fransktalande Belgien. De flamländare använder mycket mer dödshjälpen än den fransktalande befolkningen. Men där är det väldigt intressant att se att den palliativa flamländska läkarkåren palliativa läkarkåren går hand i hand med de som följer lagen med dödshjälp, så att när den palliativa vårdens verktygslåda är tom och det liksom inte finns, och det är en eller 2% kanske av de palliativa vårdens patienter som det inte räcker till för, då träder så att säga nästa fas in i palliativläkarnas verksamhet, nämligen att hjälpa till med frivillig dödshjälp. Och det är liksom inte något konstigt. Då måste man i den palliativa vården, ungefär som i förlossningsvården, i den gynekologiska vården, en del av den palliativa vården i Belgien omfattar hur man hjälper en patient i den sista stunden när inte den palliativa vården räcker till. Och det finns ju en märklig situation bland palliativläkare som Gunnar Eckerdal till exempel. Han har ju i vår Almedalsdiskussion har sagt att den palliativa vården klarar inte allt. Men vad då? Den palliativa vården klarar inte allt. Vad gör vi med resten då? Det är 0,5% i Oregon. 0,5% 5 av 1000 som behöver dödshjälp i Oregon. Va? 995 av 1000 behöver inte dödshjälp. Så det är liksom... Vi tappar proportionerna här, va? Och det är det som vi säger, att 0,5% av Sveriges 100 000 plus minus någonting, det skulle vara 400 eller 500 människor som enligt palliativregistret redan nu, vi har ju väldigt noga uppgift på vilka smärttillstånd och ångesttillstånd och andningstillstånd och illamåendetillstånd, dåligt döende som enligt palliativregistret finns. Så vi måste ju på något sätt gå in i palliativregistret och titta hur förbättrar vi den palliativa vården, hur ska vi hantera de patienter som den palliativa vården inte klarar av enligt palliativläkarna. Vad gör vi med dem?
Jag tänker att om du som läkare, som läkarstudent till och med, eller aspirerande läkare, vet om att som en del av den palliativa vården så finns det en möjlighet här att du behöver assistera vid dödshjälp eller praktisera eutanasi, då har du också möjlighet att välja bort den inriktningen, att du inte behöver ägna dig åt det. Jag menar, som läkare så väljer du ju vilket spår du vill fokusera på. Och även här, om det är öppet och transparent vad det är som ingår i den palliativa vården, så har du möjlighet att välja bort det specialistspåret om det blir ett eget område som också innefattar.
Innan 2010, när den beramade omsvängningen i Socialstyrelsen kom efter det här Kim-fallet, vad hon nu hette, som låg och hade respirator och sa att nu vill inte jag väl leva längre, och ansökte till Socialstyrelsen, och de sa att vi kan inte ta bort respiratorn för då blir det dödshjälp. Eller något, vad de nu sa. Och så skrev hon då igen till Socialstyrelsen året efter, tror jag, 2011. Och då hade den medicinsk-etiska kommittén, eller vad det kan heta inom Socialstyrelsen, Torsten vet bättre om det, då hade de ändrat sig. Så då fick man ta bort respiratorn. Och då gjorde man detta, sövde patienten och tog bort respiratorn. Och man kan säga att de unga läkarna som då så att säga, var igång med sin läkarutbildning, sa ena året så fick man inte beröva den personen livet genom att ta bort respiratorn. Året efter så fick man det. Och så att det liksom, det kallas inte dödshjälp numera, va? Utan
man skakar Torsten på huvudet här.
Det är liksom intressant. En gemene man är ju en del dödshjälp. Att ta bort respiratorn så dör man. Då hjälper man ju personen att dö. Men det är ju inte samma sak som jag gjorde med Per Marit. Så. Och det är liksom de här finliret, den semantiken, dödshjälpens semantik som är så viktig, som inbjuder till hyckleri, som inbjuder till double talk och liksom icke-ansvarstagande som vi talar om. Så vi måste belysa de här från unga läkarnas sida. Vad är detta för någonting?
För det första är jag glad att du säger att man måste förbättra den palliativa vården. Men för det andra så var det jag som fick det här brevet ifrån Danderyd. Patienten som frågade, som hade legat med hjälp av ventilator i nästan 20 år, tror jag. Det intressanta var att jag vårdade den här kvinnan när hon var nyfödd också. Och sen fick jag tillbaka det här brevet när jag var konvalescent efter en höftoperation. Satt jag hemma med det här brevet och tänkte, vad fasen ska vi göra nu? Då fanns det faktiskt gamla allmänna råd som gav oss en viss tillåtelse att avsluta en behandling när den inte gagnade patienten. Men det var inte klart uttryckt hur patientens vilja skulle kunna gå igenom där. Så då satte vi oss ner och började fundera på hur ska vi hantera det här. Och det var det som resulterade i den här föreskriften och den här boken om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling, som jag, en stor del av författaren bakom. när vi försökte dra gränsen. Egentligen så handlar inte den skriften om just att ge eller inte ge, utan det handlar mest om hur man dokumenterar och hur man samråder i samband med att man avslutar eller inte fortsätter en behandling. Men alla tror att nu fick vi tillåtelse. Det var inte så. Det fanns redan, om man följer lagstiftningen, tillåtelse att avsluta en behandling som inte gav något resultat alls för patienten. Så det handlar om att vi inte har någon tvångsvård annat än när det gäller smittskydd och andra psykiatri. Men att resten är ingen tvångsvård, utan patienten har rätt att begära att jag vill inte vara med om dialys i fortsättningen, jag vill inte vara med om respiratorbehandling. Vi skrev ett beslut då, naturligtvis generaldirektören, det var jag som skrev beslutet, och det värsta var att på Danderyd så var det osäkerhet bland kollegorna, hur skulle man göra nu? Kunde man bara så här? Nej, man är naturligtvis tvungen att ge smärtlindring och ångestdämpning. Men vem skulle egentligen dra ur sladden, om vi säger så? Jo, det var mamman till kvinnan som fick dra ur sladden. Mm. Vi läkare fegade ur otroligt där. Det var så ovant att man avslutade en behandling. Mm. Dessförinnan kunde vi ju ha patienter som låg åratal med svåra hjärnskador som inte fanns någon återvändo. Så att det här var naturligtvis en bra sak, men det var ju det här som gjorde att man började prata om passiv och aktiv dödshjälp. Det här kallades för passiv dödshjälp. Mm.
Slutade så, när hennes mamma drog ut sladd?
Ja, det gjorde hon. Och så dog hon.
Men hon fick nej 2010 och ja året efter.
Ja, just, och det var ju fel.
Det är faktum att hon fick nej och sen ja.
Ja.
Och då var det ett skifte, ett paradigmskifte för folket i allmänhet.
Det var ja.
Var det du som sa nej eller du som sa ja?
Jag sa ja. Därför att jag
sa nej då?
Det var chefsjuristen då som sa nej. Mm. Och det spanns är mycket oro, men jag jobbade inte med de frågorna då, utan sen när jag kom in
men på juridiskt till riksåklagaren, och riksåklagaren skulle inte ta upp fallet.
Nej, och det var så det var så mycket tveksamhet i det där. Så det här är blivit ett väldigt bra testament ifrån mitt jobb i Socialstyrelsen att försöka kartlägga hur ska det här se ut. Vad är det som är vad? Mm. Så att jag håller med dig. Det måste man informera om att vi har ingen tvångsvård, utan man kan bli av med vård som är plågsam eller inte leder någon vart. Den ena situationen är att vi som läkare på intensivvården säger att det här leder inte någon vart. Det här är vård som är totalt
meningslöst. Det låter ju som att nuläget är osäkert för patienter, för anhöriga och för läkare.
Mm. Jag kan hålla med om att jag har ju åkt runt så länge jag jobbade, åkt runt hela Sverige och gjort reklam för det här och talat om att så här ska ni bete er, det här samrådet ska det vara och ni kan göra det här när det är nödvändigt, så att det inte förekommer någon övervård, för det värsta jag vet att man vårdar någon. Men jag håller med. Inte ens bland kollegor är det helt bekant, man är osäker, särskilt yngre kollegor säger, vad ska jag göra nu?
Och det är därför det här måste upp på bordet nu. Ja. Måste få en utredning på plats.
Men då måste man ta med det här. Att det här är en möjlighet som finns fortfarande. Så att i det här fallet behöver vi inte någon dödshjälp. Utan det här är en möjlighet. Du kan vägra en behandling.
Får jag fråga Torsten. Du är djupt involverad i den här kvinnan. Vad hon nu hette. 2010 och 2011.
Kim var det? Eller?
Kim, heter hon. Ja.
Jag befann mig i en liknande situation när det gäller Per som jag hjälpte. För att när han ligger ner, då var hans bröstkorgsmuskler och hans diafragma så svaga så att han kunde inte få luft. Han måste ha liksom en hemmarespirator, en ventilator som med övertryck gav honom inandningsluft. Va? Och han sa att nu Staffan tar jag bort den här ventilatorn. Och han var ju påläst, du har inte rätt att tvinga mig att ha den kvar. Och då dör jag. Mm. Ser du likheten mellan Kim och Per?
Och det var naturligtvis felaktigt att vägra honom
just
att
avsluta
sin egen behandling.
Då skulle jag så stå vid hans sängsida i Täby och se att han drar sitt sista andetag. Han var ju redan lufthunger så att jag märkte att han liksom använde sina auxiliära andningsmuskler. Så han kämpade, liksom, han hade väldigt svårt. Skulle jag stå där och jag var ju inte anställd och jag var inte tillhörde inget sjukhus, men tycker du att det var fel att jag hjälpte honom att söva ner honom och i hans väldigt svaga döende tillstånd så gick han alltså ad mortem, han dog alltså på grund av eller med hjälp av den insats, men jag lindrade ju hans nöd. Men ser du likheterna mellan de två?
Jag tänker inte recensera din åtgärd, men likheterna är ju påfallande, naturligtvis. Och det är ju det här som gör att jag ofta tycker att den här debatten, eller vad vi ska säga, som samtalen om dödshjälp är så ytliga. Och de problematiserar inte sådana här situationer. Det är här naturligtvis en situation som många kollegor har upplevt. Mm. Där en patient säger, jag vill inte vara med om det här längre. Och vad gör de då? Ligger patienten på sjukhus eller i palliativ enhet? Då får de kanske en palliativ sedering. Alltså de får sova. En sedering behöver inte betyda sömn. Det betyder lugnande.
Men för att fråga Torsten, det Staffan sa nu talar ju snarare för att han inte borde bli av med sin läkarlegitimation nu.
Ja, det är, om man problematiserar det ordentligt och funderar på de olika stegen här och har de här föreskrifterna som grund. Ja, men det görs inte i vår skrivelse. Det är det som är problemet och det kommer att göras i överklagande situationen, jag är övertygad om.
Okej, men du sa förut att du ändå tyckte att han borde bli av med legitimation.
Ja, och det är av samhällsskyddsnatur naturligtvis. För Läkarförbundets del skulle det
vara. Jag får inte ihop det riktigt.
Nej, jag förstår det.
Får du ihop det?
Nej, det kanske inte är så övertänkt. Men jag tror att om man inte drar legitimationen, då blir det en godkänd åtgärd. Så som den har skildrats hittills i media. Då måste vi gå in och noggrant granska vad hände egentligen där.
Det har jag skrivit om i
väldigt. Ja, men det där finns ju ingen kunskap om någon annanstans än just här och nu. Va? Och de som har läst din skrivelse. För går det här ut, han förlorade inte sin legitimation. Det här är fritt fram, hörni. Vi godkänner dödshjälp i Sverige. Ja, det säger de som har röstat för då, 60-65%. Det låter ju fint. Och Läkarförbundet kommer att bli bekymrad naturligtvis. Hur ska vi hantera det här? Så jag tror att med bättre kännedom om processen så kan det se annorlunda ut, men som det ser ut idag.
Men blir det verkligen fritt fram att praktisera eutanasi eller assisterad dödshjälp, eller blir det en klarare väg för en faktisk utredning?
Man kan hoppas på det senare, men jag kan tänka mig, ja, du vet hur mediehanteringen kan se ut. Rubriksättaren har en synpunkt och det kan låta så.
Nej, men jag menar rent om
det här är godkänd åtgärd.
Blir det av ett prejudikat, alltså att det blir, är det en reell risk att det blir fritt fram att faktiskt praktisera det här? Jag menar inte hur det uppfattas, jag menar i realiteten.
Nej, jag tror egentligen inte det. Men det kan kännas, det kan låta så i media.
Men vi kan ju liksom inte agera utifrån hur media framställer saker. Det vet vi ju alla. Ja, men vi kan inte bygga praxis i läkarkåren på hur media kan förvränga den.
Men du kan tänka dig det är angrepp på läkarkåren som kan komma.
Ja, absolut. Men jag menar, media är media. Det kommer alltid.
Ja, det kommer alltid.
Ni som agerar i läkare kan ju inte anpassa er praxis efter medias eventuella förvrängning av den.
Det vill bara poängtera att det här också är media.
Oh. Ja, det har vi. Men det är väl bra att vi har glömt det.
Nej, men jag menar att media finns även. Även media kommer i olika format. Ja. Och jag kan förstå din rädsla här, Torsten, att de kortare och lite ytliga angreppen kan komma. Ja.
Vissa media kan vi säga.
Viss media. Ja, precis. Men här finns ju igen då en poäng i att ha det här samtalet där du kan vända och vrida på det. Och det är inte bara här, utan det finns ju även i andra kanaler, längre forum. Och det kanske till och med är så att SMER själva skulle kunna anordna, till exempel tillsammans med Fri Tanke, ett event eller ett samtal där det här fortsätts att problematiseras.
Har du läst PC Jersilds bok och Hur vill du dö?
Det är bara utdrag ur den.
Ja, för den handlar ju om den här frågan.
Nej, men det är alldeles klart är ju att du kan väga en behandling. Men sen själva den här processen, hur den gick till och så, det är ju det som är under granskning, kan vi väl ändå säga.
Men det låter ändå som att du är beredd att kanske ompröva tanken att den inte borde dras in läkarlegitimationen. Eller? Vi är tillåtet att ändra sig.
Ja, nej. Jag vill inte ändra mig nu. Jag gör inte det. Jag tycker fortfarande att det blev en svårhanterlig signal.
Men då, Torsten, då kommer jag att driva frågan till förvaltningsdomstolen och sen prövningsutstånd kammarrätten och sen till högsta förvaltningsdomstolen, och då blir det prejudikat.
Ja.
Om det är så att, antar jag, jag kan inte juridikens detaljer, men om högsta förvaltningsdomstolen säger att Staffan Bergströms måste få behålla sin läkarlegitimation, då blir det ju stadfäst på högsta ort, så att säga, ungefär som, det är ju prejudikats så att säga framkallande.
Ja, just det.
Varför skulle du inte driva det dit?
Jo, jag kommer att göra det. Folk säger att du är ju så gammal, så du har väl inget intresse av att behålla din läkarlegitimation.
Men det gör det i princip
själv. Ja, men visst, det är som jag sa förut, att det är signalen till mina yngre kollegor som jag vet har kontaktat mig. Jag gjorde exakt som du gjorde, men jag gick inte till polisen. Jag har fått så många brev. Och då, jag vet ju efter 50 års plus läkargärning att det pågår hela tiden. Va? Av etiska skäl, av medmänsklighet, där man liksom gör detta. Och jag ser, lutar ju också mot andra länders medmänskligare lagstiftning, och där läkarkåren ställer upp. Så att efter att jag sagt detta, så tycker jag vi kan titta på Läkarförbundet lite grann, och jag vet att ni kommer att inbjuda Läkarsällskapet till samman överläggningar.
Om den här frågan?
Ja, om den här frågan. Och då är Läkarsällskapet, som ju inte är ett fackligt organ, men som sysslar med vetenskap och etik och liksom professionella frågor som inte är liksom lönesättning och tjänstevillkor och så vidare. Du sitter ju högt upp i Läkarförbundets medicinsk-etiska etablissemang, och det har länge sagts, tror jag korrekt, att Läkarförbundet anser att detta är en läkarfråga, medan Läkarsällskapet säger mot detta, det är en medborgarfråga. Hur ser du på det idag?
För det första så är Läkarförbundet inte bara någon liten facklig förening, utan vi kallar oss för professionsförening. Alltså vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljö och utbildning framför allt. Och sen det är klart att löner och sådana saker är ju viktiga. Vi är som sagt nära 60 000 medlemmar, Läkarsällskapet är betydligt färre, och de har ju sin nisch utav vetenskaplig aktivitet. Anledningen till att jag inbjöd dem, det var naturligtvis att det ser väldigt illa ut om två läkarorganisationer är väl helt osams i en sån här viktig fråga. Så jag tänkte att vi skulle kunna då i slutet på den här, när jag slutade på mars var det, kunna enas om vissa punkter i den här frågan som är viktiga. Och jag kan tänka mig att det kan handla om att vi enas om att det är viktigt med en utredning i den här frågan.
Kommer ni gå fram till politiken då och begära det, så att säga?
Det kan jag väl inte svara på nu, utan det här kommer att börja med en mindre församling och sen så tror jag vi blandar in våra respektive ordförande i det här. Det är klart att vi känner det som en läkarfråga, därför att de sammanhang du har agerat här, du är ju läkare, det har varit en läkare som kan skriva ut om läkemedel som kan användas i det här sammanhanget. Det är väldigt svårt för andra att göra det, så att det är vi som har instrumenten, så att säga, för att påverka dödsförloppet. Så att det blir en läkarfråga, och man kan säga att det är medborgarfrågan när det gäller politiken, att medborgarna måste få säga sitt, men när man kommer till själva utförandet sen, så blir det ju vi som ska utföra det.
När jag lyssnar på det, Torsten, så låter det ju nästan som att det vore mer värdefullt för dig att, med tanke på hur Staffan driver det här nu rättsligt, att kroka arm med Christer och driva utredningen så att den kommer till snabbare, så att det blir säkert.
Ja, jag tror inte vi behöver kroka arm, jag tror det här kommer att lösa sig ganska enkelt. Men,
hur långt ifrån är vi en utredning, tror ni?
Ja, vi måste nog byta regering, tror jag.
Tror du att det blir lättare med en annan regering?
Kan bli. Jag tror att själva bytet kan underlätta.
Intressant. Mm.
På vilket sätt?
Mm, ja, du vet, det man stuvar om bland tongivande personer i regeringen.
Okej.
Okay. Ja, vi vet ju inte hur den kommer att se ut. Vi vet inte heller vilken majoritet det blir. Men,
men om det blir en mer högerlutad och konservativ regering så låter det som att det kanske snarare skulle kunna bli en bromskloss.
Ja, det tror jag också.
Ja, det är möjligt. Mm. Men det vet vi inte. Nej, men alltså tiden kommer och det här, alltså Håsans beslut kommer att påverka regeringen i högsta grad, det tror jag. Mm. Så därför, vare sig det blir det ena eller andra, vare sig det behåller legitimationen och man säger, åh, så här kan man göra. Det kan bli en startpunkt för en utredning, det tror jag. Då kan man komma med det här initiativet.
Varför dröjer beslutet från Håsan? Har du någon hypotes om det?
Min hypotes är att man ifrån IVO just har kanske inte skrivit det bästa yrkandet. Om man yrkar som jag har gjort massor av gånger i IVO eller i Håsan, då måste man fundera på vad är mitt primära yrkande? Har jag några sekundära yrkanden som kan hjälpa? Här kunde man ju ha haft ett primärt yrkande på legitimation, ett sekundärt på prövotid, kanske också förskrivningsrätt. Därför att då hade man givit Håsan en ventil om de inte ville ta i legitimationsfrågan.
Okay.
Men Håsan kan inte själva hitta på yrkanden, utan de måste enbart jobba efter de yrkanden som IVO har lagt. Därför har man låst in Håsan i en situation som de inte vill ta i.
Men kan Håsan gå tillbaka till IVO och säga jag vill ha ett bättre underlag?
Informellt ja, men sannolikt måste det då ske en ny anmälan till IVO i det här fallet. Det kan ju komma med anledning av de senaste sambanden här med Natiko Lindeblad. Jag vet inte hur.
Jag kan förtydliga det och säga att jag har suttit i ett nytt förhör med Håsan och efter min läkartidningens reporter hade skrivit att jag sanningsenligt avböjde att vara med Björn Natiko. Jag känner honom lite grann och han kontaktade mig och tänkte att han skulle slippa åka till Schweiz som hans pappa gjorde då för ett par år sedan. Och jag sa att tyvärr Björn, jag kan inte hjälpa dig. Men däremot så inom RTVD så har vi många läkare.
Och rätten till en värdig död.
Rätten till en värdig död. Så har vi många läkare som ser saker och ting på samma sätt som jag. Så att jag kan återkomma till dig. Och jag hittade ganska snabbt en läkare som skulle kunna upprepa vad jag gjorde till Per Maritz. Och då skrev läkartidningen att jag var rådgivare men inte utförare så att säga. Så att jag var inte ens fysiskt med när Björn avled, men däremot var jag liksom kunnig om planen och så vidare. Och då föranledde IVO att kontakta IVO, som IVO förhörde mig igen och bad om uppskov med en ytterligare utredning. Och jag och min advokat hade trepartssamtal med IVO och de skrev en rapport och så vidare. Det jag klargjorde att jag har absolut inga rådgivande roller i specifikt när det gäller preparat och så vidare. Det finns ju på Dignitas hemsida och Life Circles hemsida och så vidare, så att det är inget konstigt med det. Så att de nöjde sig med det, men sensibiliteten hos IVO att efter läkartidningstexten så att säga, approchera mig och försöka få mig att specificera hur mycket e-mailkorrespondens jag hade haft den här sekretessbelagda läkaren och så vidare. Jag har ju aktat mig för att skriva e-mails och så vidare, så jag har pratat med henne per telefon. Så att jag gick ju fritt, men då ville Håsan ha respit ytterligare till halva april för att efter då att de skulle få in det här kompletterande potentiella anklagelsepunkten från IVO som det här samtalet, trepartssamtalet.
Så i april kan vi vänta ett beslut?
Nej, det tror jag inte. IVO kan själv ta initiativ, vilket det här låter som, med anledning av läkartidningens artikeln. andra möjligheten är att det finns andra personer som har anmält dig till IVO om någon anledning. De har läst och de har... Så det finns ju kanske andra ärenden i IVO, men då borde du känna till dem, för att IVO begär alltid yttranden från den som är anmäld. Jag tror inte heller att vi kan vänta något yttrande, något beslut från HSAN på ett bra tag, tyvärr. Alltså.
Ja, så att det kan hända saker här i vår. Ni har ju mars som någon slags referenspunkt där, och du har eventuellt att vi får veta mer i april, och sen får vi se hur det blir med nästa regering.
Jag vill ju få till det här med nuvarande statsrådet Lena Hallengren. Vi kommer att försöka med en ny uppvaktning, och jag har svårt att se att hon kan vägra ta emot hur länge som helst.
När ska ni göra det, och vilka är vi?
Jag, Bengt Westerberg och Kjell Asplund, som är ordförande i Socialstyrelsens styrelse, är det.
Intressant. Med Kjell också.
Och när är den här påtryckningen tänkt äga rum?
Vi har ju fått nej, men nu när restriktionerna är släppta och så att säga den akuta pandemifasen är över, så kommer vi helt enkelt fråga om en ny tid. För förra gången så skyllde man på att det var mitt i pandemin. Och så.
Men nu är det valår.
Ja. Men just kriget kanske inte socialministern behöver hantera så mycket, det andra som gör. Men,
Ja, men perfekt. Jag tror att det finns anledning att återkomma till det här samtalet. Jag är jätteglad att ni dök upp och att vi fick möjlighet att prata lite längre om det här. Så får vi skicka ut lite länkar också till den som lyssnar och tittar här, så att vi kan fylla på med fler perspektiv och mer kunskap. Vi har ju nämnt några referenser här med PCR-skild och några olika instanser som det kan vara värt att kolla upp. Och jag tyckte ju personligen det var spännande att gå tillbaka till och läsa originaltexten till den hippokratiska eden och läkareden. Och förstå lite var, bortom det faktamässiga, var moralen för läkarkåren kommer ifrån från början. För det är i sig ett spännande perspektiv att ta. Så vi lägger upp alla de länkarna, och så kommer jag fråga er om ni har några bra tips på fler länkar, så att du som lyssnar och tittar här inte bara tar det här samtalet med, utan hittar fler möjligheter och fler perspektiv och utmanar och kritiserar det vi har sagt också. Och så säger vi som vi brukar här i Hur kan vi, att samtalet fortsätter. Tack snälla Torsten, tack Staffan, tack Christer för det här.
Tack så mycket.
Tack.